Ord som samboavtal, äktenskapsförord och enskild egendom kanske inte direkt osar romantik. Men kärlek är mer än pirr i magen och lyckorus. Det innebär ju också ekonomi och juridik. Vad ska man tänka på innan man går in i en relation och hur blir skilsmässan rättvis? Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid. Och jag heter Isabella Amadi. Ja, våra ekonomier påverkas både när vi blir ihop och när vi går isär. Och det ska vi grotta ner oss idag i tillsammans med Charlotte Ljung som grundat skilsmässoplanerartjänsten Endbright. Välkommen Charlotte!
Tack, tack snälla. Hej!
Hej, så kul att ha med dig här. Jättespännande här. Jag måste egentligen börja med, hur kommer man på att grunda en divorce planner-tjänst?
Ja, men ett skriande behov som jag såg mig finnas i vår omvärld. Jag är vis av egen erfarenhet förvisso, nu är det ganska många år sedan. Men då minns jag att jag tänkte att det var ju ganska mycket att hantera. Och lite som du var inne på, så är det ju inte minst en hel del juridik och ekonomi att hantera. Och sen så planterades det nog lite som ett frö hos mig, och sen så gick jag vidare med mitt liv och tuffade på. Men så låg det här fröet någonstans ändå kvar, och jag tänkte tillbaka lite liksom från tid till annan på att det borde ju, eller varför finns det inte någon liksom större, mer samlad, strukturerad hjälp i den här typen av situation? Och sen så när jag började titta på statistik och data och reell fakta, så såg jag att det är ju otroligt många människor som skiljer eller separerar sig. Det är ungefär 250 000 i Sverige varje år. Det här kostar mycket pengar. Det kostar såklart lite som du var inne på, fast det motsatta då. Alltså det är ju framförallt en mental och liksom psykisk väldigt stor påfrestning för människor. Skilsmässa eller separation anses vara en av de största livshändelserna i någons liv. Men sen också just det här att det är så mycket ekonomi och juridik att hantera. Så då slog jag slag i saken och tänkte att hur svårt kan det vara? Eller vad har jag att förlora? Ungefär i samma tanke. Men här är vi några år senare och har hjälpt tusentals människor att skilja sig eller att separera.
Ja, alltså det är ju verkligen som du säger, uppbrott är ju en av de största grejerna man kan vara med om känslomässigt, men det kan ju verkligen påverka ens ekonomiska situation. Hur kan ekonomin påverkas för par som går skilda vägar? Vad är din erfarenhet?
Ja, men ekonomi överlag är ju ett fundament i våra liv, alltså såväl som i samhället, och det kan ju vara å ena sidan väl så svårt att hantera när man är i en relation som är bra och som är sund, men där är ändå liksom ekonomi att hantera. Och när och om man då står inför ett uppbrott, så kan ju mycket av det här ställas på sin spets. Det är också så att en enhet blir till två, så då är det två parter som mer eller mindre, beroende på hur ens upplägg har sett ut, behöver kunna stå på egna ben. Och det kan ju bli viss friktion ibland också. Alltså det här är ju stora orosmoment. Alltså vi ser ju nu lever vi ju just nu i en ganska osäker och speciell tid rent ekonomiskt. Om man tänker på världsekonomi och världsläge och sådär. Hög inflation och räntor. Och bara det påverkar oss jättemycket. Och att sen då ha detta i en uppbrottssituation, både i ett så kallat liksom före, under eller efterskede, kan ju vara otroligt påfrestande för individer och familjer.
Mm. Ja, och även om man kanske har varit överens när man har varit gift eller ihop, så går man ju kanske in i affekt när man skiljer sig. Kanske någon är väldigt ledsen eller väldigt besviken. Påverkar liksom de känslorna, de ekonomiska besluten, vad du säger?
Ja, det skulle jag säga, att det är ju tyvärr väldigt, väldigt vanligt som du säger. Det ligger ju oftast ett filter liksom av affekt på olika sätt och vis i ett uppbrott. Och det är ett av de tipsen som vi brukar ge, och det kan ibland låta liksom väldigt hårt, men att man nästan försöker professionalisera processen för att kunna särskilja vad som är faktisk och liksom praktiska frågor inom just ekonomi eller juridik. För att liksom kunna få på sig eller få bort de här affektglasögonen som ibland kan störa synen. Och som också kan leda till förödande beslut och konsekvenser om man inte hanterar det rätt. Alltså det kan lätt bli olika bestraffningar eller olika typer av, vad ska man säga, verktyg som tyvärr kan användas på sätt som kanske är mindre bra och sunda i ett uppåt.
Mm. Så man får lite boka in tid för att snacka ekonomi och juridik och sen boka in en annan tid för att gråta, bråka, tjafsa.
Det är faktiskt precis det vi förespråkar. Och det brukar, alltså processen brukar se att vi har väldigt många som, och väldigt många av dem som vi hjälper, det är både individer och par, allt fler par, vilket faktiskt är väldigt glädjande därför att vi ser att det finns en allt liksom större trend i att man faktiskt förstår att det är viktigt att kunna lösa saker tillsammans, inte minst det ekonomiska. Men ofta så är det faktiskt så när man kommer till oss att då förespråkar vi just det här att man ska ta terapi eller liksom mental eller emotionell hjälp på ett eller annat sätt för att hantera det i ett forum så att man sen kan ha liksom de här vad ska man säga, kloka, friska glasögonen på sig och liksom ett mentalt stabilt sinne när man ger sig in i de andra diskussionerna kring ekonomi och juridik.
Mm. Och när man sitter där och pratar ekonomi och juridik, vilka vanliga disputer eller tvister brukar uppstå?
Alltså en av de absolut vanligaste frågorna vi får, och den får vi primärt ifrån kvinnor, det är ju har jag råd? Det är otroligt, otroligt vanligt. Ofta, och det kan även, alltså, det kan även komma från par och från män också självfallet. Och i det läget är det ju att förkovra sig och att liksom skapa sig så mycket kunskap och insikt och liksom förstå vad man har att jobba med och hur man kan liksom göra det, lägga fram sakerna väl inför framtiden. Men det andra är ju också ren uppdelning utav ekonomin är ju otroligt liksom vanliga frågeställningar. Där är också lite skillnad kring huruvida man är de facto gift eller man har levt i ett samboförhållande. Så är det olika lagar och förhållningsregler på det. Sen så jämte de här kanske då liksom två stora frågeställningar kring ekonomi och juridik så är ju också boende är ju såklart också en väldigt vanlig liksom fråga och orosmoment. Och igen, inte minst nu när vi har en skakig bostadsmarknad. Och sen så på en annan del av spektrat så är det ju ofta barn och vårdnadsfrågor och underhåll och vem som bor var och i vilken omfattning och hur man löser de praktiska frågorna. Så sånt hanterar vi väldigt mycket.
Mm. Ja, det här att ha råd är ju verkligen så här berörande. Jag har sett undersökningar som banker tar fram ibland och ja, institut, kanske Fredrika Bremerförbundet har tagit fram det här också tror jag, där man ser att kvinnor, jag vill minnas att det var liksom 3 av 4 kvinnor upplever sig inte ha råd att skilja sig.
Mm. Det finns en rapport från Ownershift som är en tankesmedja som jobbar mycket med just kvinnligt ägande. Och där ser man också i deras senaste rapport att könsskillnaderna i just ägande i genomsnitt ökar med 350% efter skilsmässa. Och i relationer tror jag det är där båda makarna äger lika mycket under ett äktenskap så äger mannen 68% mer än kvinnan efter skilsmässan. Så att det är klart att här finns ju skeva fördelningar och det här är väl också kanske en reflektion på hur samhället ser ut i stort och det arbetet pågår ju väldigt mycket och vi har ju en ganska så i Sverige i alla fall en ganska så tydlig dialog kring jämställdhet och jämlikhet men igen med de här siffrorna så blir det ju uppenbart att det är en ganska lång väg kvar.
Säg att man ska skilja sig då kommer ju den här bodelningen. Vad är egentligen bodelning?
Det är, och nu när vi går in på de här frågorna måste jag också faktiskt bara säga att en liten disclaimer. Jag är ju inte jurist eller advokat och jag är inte heller ekonomisk rådgivare. Så att det här är liksom ur mitt perspektiv och mitt arbete i Enbright. Men tillbaka till vad en bodelning är. Alltså det är en uppdelning utav tillgångar och skulder. Det man äger och det man har och oftast vad man under, vad ska man säga, gemensamt bo, igen lite beroende på konstellationen, har förvärvat eller skaffat sig eller tjänat in under en relationens tid. Och då ska man dela upp det. Man ska dela upp boet helt enkelt.
Är det allt? Alltså pengar, saker, bostad, ingår alltihop där?
Det kan det vara, det kan vara det. Alltså det, igen, det beror lite på huruvida man är gift eller om man är sambo. Och är man gift så har man någonting som kallas för giftorättsgods. Och då brukar man som regel, här kommer det också in huruvida man har ett äktenskapsförord eller då ett samboavtal också som kanske kan reglera det här på lite andra sätt också. Men giftorättsgods ska ju delas lika mellan makarna. Medans om du har varit sambo så är det lite annorlunda reglerat. Då är det vissa tillgångar som inte ingår så att säga i... Nu finns det inget ord som heter samborättsgods, men alltså, motsvarande upplägg så att säga.
Mm. Vad är det som inte ingår om man är sambo?
Precis, om man är sambo så gäller sambolagen. Och då gäller den enbart för gemensam bostad och bohag. Alltså det vill säga möbler och annat lösöre som har gått in i bohaget och i bostaden. Men det gäller inte för till exempel bankkonton, aktier, bilar, båtar eller sommarstugor så att säga. Man kan igen, som vi har varit inne på, man kan reglera det om man då har ett samboavtal. Och eller om det kan också finnas testamenten som kan reglera de här bitarna. Men som regel så är det bostaden och liksom bohaget som ingår, men ingenting annat. Så det är ganska stor skillnad från om man sitter i ett äktenskap. Och också där beroende på huruvida du har ett äktenskapsförord. Men där är det som regel att alla tillgångar ska delas lika. Clean cut, 50%.
Ingår också aktier och fonder, liksom ens investeringar om man är gift?
Om man är gift så gör det. Det gör det. Men inte om man är sambo. Och igen, sen kan man kanske ha reglerat det här på olika sätt och vis. En annan sak som är bra att tänka på, det är pensioner. För att det också kan vara potentiellt ganska så stora värden som ligger i pensioner. Så här gäller det, här får man oftast undersöka lite. Men det kan vara så att har du ett pensionsupplägg med din arbetsgivare eller om någon av parterna har detta, så behöver man se till huruvida det är arbetsgivaren eller själva arbetstagaren som faktiskt har ägande och kontroll över det här. För det är inte säkert att det ingår i bodelningen då, eller att det tillräknas som ett giftorättsgods. Privat pensionssparande ingår ofta i en bodelning. Men igen, där är det lite snårigt och det kan vara lätt att hamna fel där också.
Mm. Okej, okay, så tumregeln blir lite, är man gift och har inget äktenskapsförord, då är det liksom, då är det 50-50 som gäller. Är man sambo, då är det mest det kopplat till bostaden och bohaget som ingår. Och pensioner, det kollar man upp oavsett.
Det ska man kolla upp och ha koll på separat, precis. Mm.
Men hur brukar en bodelning påverka parterna? Jag har ju en fördom om att kvinnor drar det kortare strået. Stämmer det?
Ja, det är ju ingen fördom, det är ju ett faktum. Så är det ofta. Och igen, det har vi ju ganska så liksom krassa siffror på som vi var inne på här tidigare. Alltså igen, och det hänger ihop med vad ska man säga, kanske lite strukturella bekymmer kring det här som vi har i samhället i stort. Men sen är det också det att många kvinnor på grund av det här lider ju av ekonomiskt dåligt självförtroende också. Och vi ser ju väldigt ofta att många kvinnor tidigare, vad ska man säga, väljer att lägga sig platta. Att de säger eller tänker att ja, men tar du det, jag vill inte bråka. Man vill ofta inte bråka om pengar, man vill inte gå in i de typen av diskussioner. Och man släpper hellre för mycket i jämförelse med vad man faktiskt har rätt till för att undvika konflikt. Så det ser vi som ett väldigt, väldigt vanligt fenomen.
Ja, för det är ju så jobbiga känslor. Man kanske faktiskt, kanske bara vill separera. Alltså man vill bara bort från allting och då liksom hinner man typ inte riktigt tänka efter eller göra en bra deal.
Ja, men så är det. Och också det här att, och det är ju någonting som vi också tyvärr ser, att det kan finnas dels då igen, tyvärr många kvinnor som kan komma till oss och sen så har de kanske ett samboavtal eller ett äktenskapsförord som de har skrivit under en gång i tiden. Men de har inte riktigt vetat eller förstått vad de faktiskt har undertecknat. Och det kan ju också ligga in i fatet senare om eller när man skiljer sig eller separerar. Och sen så på samma sätt på andra sidan myntet så finns det många kvinnor som tidigt kanske i ett uppbrott också har uppmuntrats eller känt att de på ett eller annat sätt har undertecknat någonting som de igen inte riktigt heller har känt att de har stenkoll på. Och då blir det ingen bra heller. Och det kan ju också ligga in i fatet under ganska så lång tid. Alltså det kan ju vara flera år att häva ett bodelningsavtal, vilket är oftast det man vill hamna i. Det kan vara ganska svårt när det väl är undertecknat också. Så att där finns en hel del fallgropar och det kan kosta mycket, mycket pengar.
Kan det hända att någon av parterna försöker gömma undan pengar?
Oh ja, absolut. Det ser vi också tyvärr allt för ofta. Den senaste trenden kring det var väl bitcoin. Men som var liksom ett intressant fenomen då, hur man kunde spåra eller inte spåra tillgångar. Men visst kan det vara så. Och det är klart att ju mer komplex finansiell situation någon har, alltså beroende på vad du har för ägande i aktier eller värdepapper eller fonder och huruvida du har det kanske bara i Sverige eller i andra länder, det kan ju ibland ta flera år att bodela innan man har lyckats få upp alla tillgångarna och skulderna på bordet för att kunna dela upp det.
Och kanske om en part driver ett företag.
Då är det också ytterligare en dimension som man behöver ta i beaktning.
Mm. Om man har väldigt svårt att komma överens, vad har du för råd för att hur man ska liksom lyckas möta varandra och lösa det?
Jag tror att det som oftast är mest effektivt, det är ju att på ett eller annat sätt, det finns många olika sätt att göra det på, men att ta in en tredje part, alltså en neutral part som på ett eller annat sätt kan medla eller vara dels ett bollplank, men också som kan ha en liksom tydlig, rättvis bild utav situationen och uppdelningen. Det finns alltifrån olika typer av hjälp via kommun och liksom våra statliga system, så att säga. De är inte fullt så fokuserade på de ekonomiska uppdelningarna. Där handlar det mer om familjefrågor och barn och vårdnadsfrågor. Sen är det ju absolut vanligast att man tar hjälp av en jurist eller en advokat. Och eller en ekonomisk rådgivare. Det kan också vara lite beroende på hur man har för kontakt med banken eller om där finns någon som kan hjälpa en där. Och sen så, men det var väl lite det jag såg också, att det var väldigt svårt att hitta den här tredje parten, vilket är en av anledningarna till att jag startade Enbright, för att jag tyckte att det skulle kunna finnas liksom vettig tillgänglig hjälp. Jag tror att det andra är också att ingenting av det här har ju funnits digitalt tidigare. Vi lever ju i en helt digital värld och jag reagerade verkligen på att det var så himla analogt och väldigt mycket manuellt arbete. Och det tar ju väldigt lång tid i sig och kan också då kosta massa pengar i timmar till advokater och så vidare.
Ska vi kika lite på det här med de olika avtalen som man kan sluta innan man går in i en relation eller gifter sig? Detta mytomspunna äktenskapsförordet, det känns som att i film är det liksom mest aktuellt när det är typ miljardärer, men det behöver man kanske inte vara för att skriva ett sådant. Så vad innebär ett äktenskapsförord och vad kan ingå i det?
Ja, men det är lite som du säger, att det har väl tidigare har det funnits en sån här liten Hollywood-bild av skilsmässor eller av liksom Disney-bröllop och liknande i stort, och att äktenskapsförord då vanligtvis sluts när det är liksom väldigt förmögna individer. Så är det ju inte alls, så man ser ju att skriva äktenskapsförord och samboavtal, det har ju ökat ganska så mycket. Nu minns jag inte den exakta procenten, men vi släpper ju rapporter på det här också, så att det kan man säga att det har skett en ganska så ordentlig ökning de senaste åren. Och jag tror att allt fler, inte minst igen tillbaka till att kvinnor har en annan position och ekonomisk liksom kraft i samhället, så anser man ju och inser ju att det här behöver vara mer så en hygienfaktor, att det här är liksom någonting som ska finnas. Det svåra har ju varit, lite som du är inne på, det är ju mer att bryta stigmat kring att, ja men man ifrågasätter inte relationen. Eller man målar liksom inte upp något domedagsscenario eller tror att det ska ta slut bara för att man skriver ett sånt här avtal. Och det är väl där väldigt många människor har haft svårt att liksom möta, att överhuvudtaget liksom ta den här diskussionen. Och igen, det är ju synd, därför att då är det ju många som har suttit sen på andra sidan och insett att ja, men det där hade kanske varit himla fiffigt att ha. Men ett äktenskapsförord är rätt och slätt, alltså det är ett avtal som avgör liksom vad är din egen egendom, alltså enskild egendom, kontra vad som liksom ingår i äktenskapet och i boet, så att säga, i det gemensamma boet. Så man särskiljer, så att vad är mitt egna, vad är mina egna tillgångar? Och eller skulder, och vad är det liksom som vi går in i gemensamt, och det vi skapar gemensamt brukar oftast vara det som man anser då vara gift och rättsgott. Kan finnas undantag.
Och då kan man skriva in liksom att ja, mitt privata pensionskonto, det är min enskilda egendom, och alla insättningar man gör dit, det kommer man liksom aldrig behöva dela på då vid en eventuell...
Exakt. Ja, exakt. Det kan också vara då om man har delar i ett bolag till exempel, eller det kan vara framtida arv eller andra typer av tillgångar också. Så att det krävs lite tankearbete, för att oftast så, alltså ett äktenskapsförord, det täcker ju in en ganska stor del av ens liv. Inte bara det som är här och nu, utan där får man ju försöka ta höjd för olika scenarier som kan komma att äga rum längre fram i tid också. Det vanligaste är liksom att det som jag har med mig in i boet, eller det som jag har innan jag går in i boet, det är liksom min egendom. Och sen så det man förvärvar eller som man skapar under tiden man är i boet blir till gift och rättsgods.
Kan man ändra ett äktenskapsförord?
Ja, absolut. Ja, det kan man göra. Det är en process. Alltså man behöver att skapa själva avtalet. Alltså dels behöver gå igenom liksom arbetet i att ja, men vad ska vi och vad vill jag reglera? Vad vill vi reglera? Och sedan så ska du registrera det här hos Skatteverket. Så att det är ändå en formell process. Så att det räcker inte att man bara har skrivit under det, att man har det i en byrålåda, utan det ska registreras hos Skatteverket också för att det ska vara gällande.
Måste man ha en jurist?
Man måste inte, men jag skulle säga att det är absolut att rekommendera. Alltså en sak är att skriva avtalet och få alla ord och punkter och meningar i ordning. Men det är en annan sak att verkligen förstå vad det är vad man committar till och vad själva innehållet är.
Samboavtal då? Vad innebär ett sånt?
Ja, men det är mer eller mindre samma sak. Och där kan man också göra olika liksom, regleringar. Men det är väldigt likt liksom, ett äktenskapsförord skulle jag vilja säga. Så att, men jag tror igen, det har ju liksom fallit lite i, jag ska inte säga glömska, men just att det är en mindre formell process att bli sambos. Så att det är lätt att man kanske då har förbisett det här, och sen så går tiden och sen så går tiden och sen kanske det händer någonting, och då inser man att oj, ja, men då har jag ju inte samma skydd eller samma typ av uppdelning som råder då när och man separerar. Det är ju också mycket, mycket vanligare då att vara sambos. Alltså att gifta sig är ju också någonting som minskar. Alltså på global nivå så gifter vi oss i mycket mindre utsträckning. Och vi lever mer och mer tillsammans i samborelationer. Och sen så kan man också komma ihåg att en samborelation kan ju vara både, vad ska man säga, en första gång, men sen så kan det vara flera gånger, och då kan det också innebära att det finns barn med i bilden, så att det är bonusfamilj eller ja, andra familjekonstellationer som kommer in i det också. Så då kan det kanske vara ännu bättre och ännu viktigare att faktiskt sätta sig ner och göra läxan ordentligt.
Kan nästan gissa ditt svar på min nästa fråga. Tycker du att man borde göra avtal innan man gifter sig eller blir sambo?
Ja, absolut. Ett solklart ja på det. Alltså på ett sätt, jag försöker ibland, och när vi pratar om det, att nästan vända lite på det och säga att ja, men det är kanske något av det mer romantiska man kan göra i att faktiskt tidigt, när man sitter där och är lyckligt nyförälskade och har pirret i magen, att man vill se till varandras bästa om det här inte skulle funka. Alltså att försöka vända på det istället och säga att ja, men det är väl klart att jag vill att du ska ha det bra om vi inte är tillsammans. Och vice versa, att det liksom är en kärleksakt i sig. Och igen, jag tror att framförallt yngre, vi ser en väldigt stor skillnad på hur yngre som vi har kontakt med på olika sätt och vis. Och då menar jag kanske liksom yngre som är ja, men mellan 25, 27 upp till typ 35, 37 eller någonting sådant. Och äldre är liksom 50, 55 plus. Det är en enorm skillnad på mindsetet och hur man tänker och tycker kring de här bitarna. Så yngre har en annan, mer generösare bild gentemot varandra än vad de äldre generationerna har. Och det är klart för att de äldre generationerna, de är ju stöpta i en annan tid och en annan struktur.
Hur kan det ta sig uttryck? Vad är skillnaden?
Ja, men det är väldigt så här klassiska scenarier som man kan se utspela sig på de här äldre skilsmässorna eller separationerna. Det kallas faktiskt för grey divorce, det är 55 plus. Det ökar ordentligt också, har gjorts sedan millennieskiftet. Och det är ju för att vi lever längre. För att många av de här kvinnorna, de lyckas till slut ta sig ur sitt ekonomiska dåliga självförtroende. Men du har ju oftast en mycket starkare ekonomisk part i mannen. Därför att mannen har oftast varit den som har jobbat och liksom haft en förvärvsinkomst. Och sitter således på de flesta tillgångarna. Kvinnorna har inte varit involverade eller engagerade i ekonomin. Utan har ofta varit hemma mycket, mycket mer med barnen. Och inte drivit eller liksom medvetet släppt sin karriär. Och då sitter de ju i en mycket, mycket svagare position rent ekonomiskt. Så det ser vi tyvärr jättetydligt.
Och de unga då? Hur gör de?
Ja, men de vill, det är helt andra typer av jämlika relationer. Och framförallt kvinnorna är ju mycket mer drivande i att skydda sina tillgångar. Och att de, tack och lov, liksom allt mer ser och förstår sitt eget värde. Sen i sin tur så kan ju det liksom vara svårt att få ihop livspusslet i sig, men att det finns liksom en helt annan mental och filosofisk inställning till en jämlikhet och så även en ekonomisk jämlikhet. Många yngre män kan man dessutom, alltså en ganska intressant sak som vi hade det uppe för inte så länge sedan här, det är att många yngre män, de vill ju verkligen göra rätt och jag tror att många är väldigt rädda för att bli the bad guys. För att man har sett så mycket dåliga exempel just hos äldre män som då har blivit the bad guys. Lite så som jag var inne på tidigare. Så att yngre män är mycket mer aktiva också i att söka hjälp och att förstå. Att verkligen liksom vara proaktiva och preventiva.
Men enskild egendom är ju då någonting man kan göra om man vill skydda någon typ av egendom. Hur gör man för att något ska bli enskild egendom? Om man inte redan har skrivit in det i äktenskapsförordet, kan man skaffa sig en enskild egendom sen?
Ja, men generellt sett så är det att det behöver regleras och liksom förordas i ett äktenskapsförord eller då ett samboavtal och att man igen måste registrera det hos Skatteverket.
Mm. Finns det något vanligt misstag som folk brukar göra när det kommer till ekonomin i relationer?
Oh ja, jag vill säga. Det finns nog, ja, men igen, det finns många, många fallgropar man kan falla i. Jag skulle säga att de flesta misstagen, eller när det inte blir bra, det bottnar nog i bristande kommunikation skulle jag vilja säga. Så det börjar ju alltid ändå någonstans med att man kan ha en öppen och tydlig diskussion eller dialog sinsemellan kring det ekonomiska. Det är någonstans där allting, det som allt bottnar i så att säga. Så att jag skulle vilja säga att man absolut liksom, man behöver närma sig frågan, måste våga närma sig frågan. Det finns många olika sätt man kan göra på det. Alltså man kan ju absolut liksom sätta sig vid köksbordet och verkligen ta tjuren vid hornen. Men det finns också andra sätt. Alltså vi lever ju i en väldigt, vad ska man säga, fiffig värld idag där det finns en mängd olika digitala verktyg. Alltså det finns digitala spa-verktyg, det finns appar man kan dela med varandra. Alltså man kan ju också börja litet i att liksom kanske starta något litet gemensamt sparande. Alltså börjar man i någon enda så kan det sen liksom sakta men säkert kanske växlas upp till att man sen får liksom en heltäckande dialog och liksom har en bra kommunikation kring ekonomin på det stora hela. Men det svåraste är nu faktiskt att närma sig det och att liksom börja kommunikationen.
Ja, att prata pengar kan verkligen vara jobbigt. Men det var bra det där du sa, att man ska se det romantiskt även fast det kanske inte känns så. Så gör man det kanske ändå av omtanke.
Ja, och man kan också lägga in liksom, alltså lite glimten i ögat. Alltså igen, ju tidigare man gör det i en relation, desto bättre. Och igen, jag tror att det är så mycket i vår värld som öppnar upp för det idag. Att det är ju inte alls så stigmatiserat längre. Så det finns definitivt olika sätt man kan vara, liksom, få fram det på bra, fina vis.
En kompis berättade att hennes kompis hade typ som en årsstämma med sin man varje år. Där de liksom gick igenom så här, men, ekonomin på liksom det övergripande planet. De satte sina gemensamma mål. Både liksom sparmål men också vart vill de i livet. Alltså typ någon sån översyn av relationen. Alltså, och så gjorde de det verkligen så här business-like.
Ja, men det är klockrent. Alltså just lite som jag var inne på tidigare, det här med att man måste... Eller att ja, man måste inte såklart, men att jag tror också att det är väldigt bra att professionalisera det. För då är det lättare att särskilja det från det här där det eventuellt liksom hamnar i affekt eller liksom känslomässighet. Och som du säger, nej men det här är business. Och, det är liksom, och igen, det är kronor och ören, det är siffror, det är svart på vitt. Det kan man någonstans aldrig komma ifrån. Och det är ju ett litet företag och ha en relation eller att, och ännu mer att liksom ha en familj. Så att fattas bara att man har den approachen tycker jag är hur bra som helst.
Mm. Jag tänker vi det lider mot sitt slut här. Vill du skicka med oss dina bästa tips om man nu är på gång här att skilja sig? Alltså, hur gör man det på ett snyggt och rättvist sätt?
Ja, men det är några liksom medskick som jag brukar ha när jag får den frågan. Och den första är ju, den är ibland lite tuff därför att det är kanske inte alltid så. Och det ser vi också inte minst liksom varför människor kommer till oss. Men det är ju att det här att faktiskt se till att man ändå har sitt eget kapital eller någon sorts säkerhet. Och att man i bästa fall har byggt upp det liksom ett backup, ett fuck-off-kapital brukar det också kallas. Och lite tillbaka till det som du var inne på med enskild egendom. Att kanske se till att det alltid finns någonting som är just ditt och som du är den som har 100% egen kontroll över. Sen tror jag att alltså en stor del, och igen, vi ser ju det för att vi ser att det är så lätt att gå fel, men att det här med att samla fakta, informera dig själv, läs på, ställ frågor, våga ställa alla de dumma frågorna. Det finns också många olika forum man kan vända sig till det här som vi varit inne på, och ta hjälp. Alltså jag tror att det är också någonting man ibland räds, men ofta så är det mycket, mycket, mycket smartare och billigare i längden. Därför att det kan kosta så otroligt mycket om man inte har tagit hjälp. Och ja, men igen, när man då har liksom inte hamnat riktigt, riktigt rätt i detta. Sen har vi redan varit inne på en annan sak som jag brukar säga, och det är just det här att se på det med professionella ögon. Jag tycker den är klockren. Det är ett projekt och man ska ta sig igenom det. Hur tufft och svårt det liksom ändå kan låta. Och även liksom on that note så är det ett projekt som är... Ja, men det är ett omfattande projekt. Alltså jag brukar ibland också jämföra med att det är lite som att man ska ut och springa ett maraton. Det är liksom ingen sprint och det är ingenting som är liksom går över på en kortare tid. Utan en skilsmässa eller en separation är en ganska lång process. Sen måste man ju liksom dela upp den. Ska man äta en elefant så kan man ändå bara ta en tugga i taget. Liksom. Men att någonstans mentalt försöka ha inställningen på att ja, men jag ska vara länge i den här processen. Man måste ta hand om sig själv. Alltså det är alltid från så här basics. Sov bra, ät bra. Alltså du är ju ditt enda verktyg till att klara dig igenom ett sånt här uppbrott eller en process som kan vara väldigt påfrestande. Så att liksom ha den mindseten brukar jag försöka lägga till också ovanpå de här kanske lite mer konkreta tipsen.
Tusen tack Charlotte för att du delade med dig av all din kunskap om det här.
Tack själv, och så himla bra och klokt och vettigt att du lyfter det här, och grym podd.
Tack snälla du. Om man vill hitta dig och Enbright, vart söker man?
Då finns det på enbright.se. Och där finns, bland annat finns något som heter Lilla skilsmässoboken. Och den har väldigt tydligt upp liksom skrivet och massa fakta kring just det här vi har talat om. Kring olika avtal, äktenskapsförord, samboavtal och även väldigt mycket kring bodelning. Det finns olika liksom uträkningsexempel och liknande på det. Så att den är ett tips just på denna diskussionen.
Mm. Kanon. Jättetack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej!